Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Kära vänner och välkomna till Ingrid och Marias nyårskrönika 2019. Med mig har jag som vanligt Ingrid Karlqvist.
Hallå där!
Hallå där! Och vår eminenta nyårsgäst Jeff Ahl.
Tack så mycket!
Hur står det till?
Ja, bra.
Ja. Hur har året varit om vi börjar med dig, Jeff?
Ja, året har väl varit bra. Det finns ju saker som hade kunnat vara bättre såklart. Men på det stora hela så tycker jag väl det har varit ett hyfsat år.
Och Ingrid?
Ja, det har varit upp och ner. Det har varit väldigt mycket arbete. Och det har ju varit ett politiskt mycket händelserikt år. Och som de politiska djur vi är så tycker vi ju alltid att det är skojigt. För rent privat har det varit en del tråkigheter.
Ja. Och vi kommer ju nu att lotsa er igenom vad vi tycker är de viktigaste händelserna under 2019. Och vi börjar såklart med månaden januari. Och vad hände då i januari som var av vikt? Ja, vi har ju kommit fram till att JÖK:en måste ju vara det allra viktigaste tyvärr, det vill säga januari. Överenskommelsen. Eller som Stefan Löfven tycker att vi ska kalla den, ja, januariavtalet. För det låter ju naturligtvis mycket trevligare. Vad tänker ni om den här JÖK:en? Jeff, vad är din tagning på vad det har inneburit och ja, vad det är för någonting?
Ja, det är väl den mest oheliga alliansen om man kollar till de här gamla höger-vänster frågorna. Men många var ju chockerade och tyckte att ja, men vadå, ska de här partierna verkligen samarbeta med varandra? Men jag hävdar ju alltid hävdat att i det stora hela är de ju fortfarande överens om de stora dragen i svensk politik och den internationella politiken. Så för mig var det ingen större chock egentligen att de här partierna kunde samarbeta. Och nu påstår man då att Vänsterpartiet är avskärmat från det här samarbetet. Men jag vet ju hur det praktiskt går till i riksdagen. Och det är såklart att partiföreträdare även från Centerpartiet och Liberalerna pratar med Vänsterpartiet. Jag ser det här JÖK:en, det är mer ett politiskt skådespel eller någonting annat. Och det enda man egentligen har gjort är att skynda på den här globalistiska agendan som prackas på svenska folket betydligt snabbare nu än tidigare. Man smyger inte mer längre, utan nu har man mycket snabbare gått framåt med olika delar av det här.
Ingrid, din...
Ja, alltså jag skulle säga att det har ju Jeff rätt i, och samtidigt så snabbar den ju verkligen på bildandet av det konservativa blocket. Och det är ju ändå någonting positivt, och jag tror att den som har förlorat mest på JÖK:en, det är Stefan Löfven och hans sossar. Därför att det har blivit tydligt för väldigt många människor nu att sossarna har egentligen ingen egen politik. Alltså det de vill är att sitta kvar vid makten. Sen kan de föra vilken politik som helst, ja, förutom SD-politik. Naturligtvis.
Det är väl det som är det märkliga med den här JÖK:en. Det är just att dess enda bärande idé är egentligen att utestänga SD. Inte att de partierna som har ingått det här avtalet egentligen, även om det är som du säger, Jeff, att de alla, de är ju globalister såklart, men de har ju inte jättemycket gemensamt i sin filosofi kring hur vi ska sköta svenska arbetsmarknad eller hyresmarknad eller försvarspolitik. Alltså du kan ju ta vilket ämnesområde som helst egentligen.
Eller? Ja, jag ska bara bry. Jag egentligen inte. Alltså, för mig, alltså, jag tror om vi ska säga så här. Mycket av det som många påstår är konspirationsteorier. För det får man ju ofta höra. Att, ja, det är konspirationsteorier. Det trodde jag också var konspirationsteorier. Fram tills jag satt i riksdagen och fick uppleva det här väldigt i närbild. Eller vad ska man säga. Mm. I maktens korridorer. De är överens om de viktiga sakerna.
Det är sant.
Alltså det är min uppfattning. Sen visst, man bråkar om rut och rot och såna här mindre frågor kanske där det skiljer sig en aning. Men i stort sett så är det ju bara en stor... Alltså det är ett stort skådespel. Ta det här med... Nu hoppar jag lite fram i tiderna, men det är för att göra en konkret... Hoppa ner på en konkret sak. Det var när Vänsterpartiet och Kristdemokraterna och Moderaterna gick fram och sa att vi ska inte gå med på en avgiftshöjning av EU-avgiften.
Mm.
Det var de väldigt hårda med.
Mm.
Till att börja med.
Mm.
Sen backar de helt plötsligt. Mm. Och så, nu ska vi inte använda vårt veto. Alltså det är mer skådespel enligt min mening än vad man egentligen har för åsiktsskillnader. De tar väldigt lätt på frågorna. De kan föra vilken politik som helst bara de får sitta vid makten.
Mm.
Det är tyvärr så det ser ut i riksdagen idag. Och,
så du menar egentligen att det här, alltså sossarna, att man säger paradfrågor om arbetsrätten och vad det nu är för någonting, det är egentligen bara trams. Det är inte bara för att lura väljarna att de har olika åsikter, att de stöder sig på olika ideologier.
Ja, alltså det är klart de företräder ju de här frågorna, för de vet att det finns ju åsiktsskillnader i folket såklart i olika frågor, rutrot eller arbetsrätt eller vad det än kan vara. Men det finns ju en, och jag tycker Lars Bern har ju tagit upp det här, han har ju beskrivit, tycker jag, flera gånger bra i Sveb TV, där han belyser vad globalism är.
Mm.
Huvuddragen är ju att, och det här får jag fram också själv ofta, allt handlar om att distansera makten så långt bort från folket som möjligt och lägga det i händerna på byråkratin och gärna EU-byråkratin, FN-byråkratin, för att på så sätt egentligen skapa ett demokratiskt underskott. Sen upp, alltså vissa frågor är ju viktigare än andra för dem. Det är därför de kan kompromissa bort vissa frågor så oerhört lätt i de här förhandlingarna. Så länge man är överens om huvuddragen. Och det är därför jag menar att Kristdemokraterna och Moderaterna, och tyvärr, nu är jag ju lite färgad dock, även Sverigedemokraterna blir en allt svagare opposition. Man står inte upp tillräckligt bra förutom i väldigt få frågor. Och framförallt, jag tar upp det igen, Vänsterpartiet, Moderaterna och KD, stentuffa först, man skulle inte gå med på en avgiftshöjning. Och sen när det väl kom till kritan, ja då backar de. Liksom Jonas Sjöstedt stod och sa att han skulle aldrig någonsin gå med och genomdriva den här nyliberala agendan. Mm. Men han backar ju också. Det ser vi hela tiden.
Men vi, Ingrid och jag, tror ju att Vänsterpartiet spelar under täcket med sossarna hela tiden.
Absolut.
Att, ja. Och det här senaste med arbetsförmedlingen och det var ju bara alltså en ren teaterföreställning som de hade iscensatt. Jag vet inte vad du säger om det.
Nej, jag håller med. Nej, men alltså, som sagt, visst finns det ju åsiktsskillnader även alltså bland partierna, men hela saken är att de är beredda att när som helst kompromissa bort det här. Och sen har man ju den här aspekten att det är inte politikerna i riksdagen som dikterar villkoren, utan det är ju partiledningarna, och partiledningarna i sin tur är ju i händerna på olika lobbyorganisationer och de är i händerna på olika, de här olika byråkratinstitutionerna på internationell nivå eller supranationell nivå som det kallas inom EU då, eftersom att vi har totalt underordnat oss EU nu. Så man är mer lojal mot de här, alltså lobbygrupperna, multinationella storföretagens lobbygrupper och EU-byråkratin och den globala byråkratin egentligen, än vad man är mot sina respektive väljare.
Mm.
Och därför så, det viktiga hela tiden, det är att upprätthålla den här, alltså, som många målar ut mot Socialdemokraterna som det optimala, ultimata maktpartiet. Men så är ju alla partier sjuklöven egentligen, om man ska dra det till sin spets.
Yeah.
De driver ju inte sina frågor längre. Så som de borde göra i en fungerande demokrati.
Men det har jag upplevt, Jeff, som att det handlar mycket om att den här besattheten av SD, att alla är helt, de har ingen egen politik för att alla är fokuserade på SD.
Mm.
Men
så har det ju blivit. Och det är ju för att SD är ju fortfarande i vissa frågor i alla fall fortfarande den enda riktiga oppositionen i riksdagen, så är det.
Mm. Ja, förlåt, jag skulle du säga något?
Ja, när jag tänker så här att jag tror att det är så som Jeff säger här, att de har egentligen inga ideologier eller stora skillnader mellan sig, men det är viktigt för dem att låtsas ha det. Och då blir ju en sån sak som identitetspolitik väldigt viktigt, och vi har ju ser ju det framförallt då bland miljöpartisterna. Men där händer det ju då och då att de snubblar på eget grepp, så att säga.
Ja, vi tänkte att vi skulle spela upp ett lite skojigt klipp med vår kulturminister Amanda Lind. För det var ju nämligen så att när JÖK:en då väl hade teamats och allting var klart och vi fick en ny regering, då tillsatte man den här Amanda Lind som kulturminister, och hon har en väldigt speciell frisyr, så kallade dreadlocks, vilket fick ganska mycket uppmärksamhet. Och det är inte helt oproblematiskt i de här identitetspolitiska sammanhangen ju. Så att i morgonpasset i P3 fick Amanda Lind försöka försvara det som kallas kulturell appropriering, och det lät så här.
Amanda Lind är gäst i studion, kultur- och demokratiminister. Det känns som att de senaste åren så har man kommit in i en diskussion om identitetspolitik, om att så här låna kulturyttringar från andra kulturer, från minoriteter och sådana saker. Vad tänker du kring kritiken om det så kallade begreppet CA, alltså cultural appropriation?
Men jag tänker att det där är en viktig diskussion, och att det finns verkligen väldigt tydliga övertramp, så det är viktigt att reagera mot. Och jag tycker man ska gå in i den typen av diskussioner med respekt för att det finns olika åsikter. Så.
Vad säger
Sen
du?
Är det här en frisyr som jag har haft väldigt länge.
Hur länge vad säger har du till dem som känner sig liksom kränkta av den?
Tänker att jag inte ska kommentera eller recensera det, utan det är diskussion som får föras.
Men som kulturministern skulle man ju gärna vilja veta vad du, eftersom du har den frisyren, så känns det ändå väldigt relevant att höra din åsikt om det.
Jo, nej, men jag har ju valt att ha den här frisyren och hoppas att jag kan uttrycka respekt även för de som tycker att det är fel.
Hur länge har du haft den?
Ja, sen jag var 20-årsåldern.
Fniss, mina vänner!
Alltså jag vet inte vad man ska säga. Det är så patetiskt alltihop. Hon har ju själv försatt sig i denna härva genom att hon säger ju att ibland är det fruktansvärt. Vad är det som är fruktansvärt? Alltså det är så löjligt alltihop. Jag tycker att hon har en vidrigt ful frisyr, men jag skiter väl i vem hon har approprierat den ifrån.
Vad säger Jeff? Hur gör man när man ska vara politiskt korrekt och det ändå blir fel?
Ja, men det är ju det här som är så löjligt. Alltså, vad lever de i för värld? Alltså, det var ju uppe en liknande diskussion tidigare också med, nu hoppar jag igen, med Tomten i far till alla barnen som visas. Och skådespelare där, tror jag heter han, Dan Eriksson, sa att ja, men den här filmen hade inte kunnat spelas in idag, för folk blir ju kränkta för allting i princip. Mm. Jag menar, personligen, privat, jag tycker man ska kunna skämta om i princip allt. Jag tycker inte att man ska gå runt och tassa på tå. Jag vill hon ha den där, jag håller med Ingrid, knallfula frillan. Ja, men ha det då. Jag skulle själv aldrig vilja ha det, och jag tänker liksom, jag förstår inte hur man skulle vilja ha det, men okej då. Men det är ju det här att vi har ju ett samhälle där man går runt och tassar på tå, och man skapar rädsla, vilket såklart gynnar den globalistiska agendan också, för folk runt och är rädda, inte vet vad de ska våga säga, hur man ska våga klä sig och så vidare, så då skapar man ju en tryckt stämning där folk inte vågar säga eller göra någonting till sist.
Rädsla gynnar absolut globalisterna på alla plan. Nu får vi ju gå vidare till februari, tror jag, Ingrid. Och där hände det ju en mäkta intressant sak. Kan du berätta?
Ja, det är lite konstigt, men det här handlar om mig. Om mig själv. Och egentligen, det var ju alltså när Navid Modiri bjöd in mig till sin podd Hur kan vi? Och det klippet publicerades, eller den här intervjun publicerades ju redan 27 januari, men det var liksom först dagarna efter och en bit in i februari som fullständig PK-panik bröt ut. Och det som var så förfärligt då, dels var det att han hade bjudit in mig, för att jag är ju en hemsk människa på alla sätt och vis, fast det är inte det de tycker, utan det, som jag ser det nu så här i efterhand, och kanske gjorde redan även då, att Det de inte vill, det är ju att folk ska höra att jag är en fullständigt normal människa med rätt begåvade analyser. Utan de måste ju ha mig som en sån där förintelseförnekare, en hemsk nazist, och samtidigt som jag är sionist. Jag vet inte riktigt hur det går ihop, men i alla fall, det är lite så det är.
Mm. Hur upplevde du hela den här skitstormen, som vi ju kallade det på vår sajt?
Ja, alltså jag tyckte ju det var rätt uppfriskande och roligt att så många hade sett det. Nu ska jag säga, det är faktiskt nästan 65 000 som har sett det här programmet, så det är ju ett av hans absolut mest betittade program. Mm. Det jag blev irriterad på och faktiskt rent ut sagt förbannad på, det var ju Navid Modiri själv. Att han liksom aldrig slutade prata om detta och att han inte riktigt försvarade. Han har inte sagt i princip, när jag ångrar att jag intervjuade henne. Och det har jag skrivit till mig, det gör jag absolut inte.
Och kan han lovat att vara med i vår podd? Vi får väl se hur det blir med dig. Men
han försökte ju balansera där någonstans. Att ja, men jag vill ju ha samtal med människor. Även med människor vars åsikter jag inte delar. Samtidigt som han var tvungen att böja nacken. Och ja, det var ju det här med att det publicerades på Förintelsens minnesdag den 27 januari. Och det visste ju inte han att det var den dagen. Och oj, oj, oj.
Så då yttrandefriheten upphör, eller vad?
Ja, det är väl så.
Ja, då kan man ju framförallt, man kan ju inte intervjua stornazisten Ingrid då. Nej, fattar herrig, du, Jeff. Nej, har du sett intervjun, Jeff?
Jo, nu var det ett tag sedan såg intervjun, ja. Eller lyssnade på intervjun. Men jag tycker samtalet är ju intressant. Och just där och då tyckte jag det var väldigt, väldigt modigt av Navid att faktiskt bjuda in Ingrid. Eftersom att Ingrid har varit väldigt kontroversiell med hänsyn till din resa, kan man ju säga. Och ja, som Ingrid säger också, du är ju en frisk fläkt på alla sätt och vis. Och det är inte alltid jag håller med dig heller, men det viktiga är ju att man, trots att man inte håller med varandra, kan ha ett vuxet samtal.
Men jag måste fråga dig, Jeff, ni inom Alternativ för Sverige verkar ju ha en väldigt speciell filosofi där, just att alltså, ni verkar ha en oräddhet som inte finns, som jag inte har hittat någon annanstans nästan. Är det någonting ni har kommit överens om, att vi ska verkligen prata med alla och vi ska inte låta oss liksom skrämmas in i den här guilt by association-grejen? Är det någonting ni har bestämt från början att ni ska resonera så? Det har ju varit någon incident och sådär när Gustav har blivit, Kassastrand har blivit uppringd av DN och de har försökt pressa honom till att ta avstånd från personer och ditten och datten, och han har bara sagt, ja, jag skiter i vad ni tycker ungefär liksom, jag har viktiga saker för mig. Är det en uttalad filosofi?
Alltså, om vi säger så här, ett parti ska ju prata politik, och vad som händer internt i ett parti, det har inte någon annan med att göra, utan då får ju var och en ta ställning till. Men skandaler kommer ske i alla organisationer som innehåller mer än en person. Det går inte att veta vad var och en gör. Jag har min åsikt om det som inträffade. Det är ingenting jag tänker ventilera med övriga allmänheten, för då hamnar vi i diskussioner kring skandaler istället för politik. Det är det som är intressant. Alla partier har enorma skandaler om man börjar gräva. Är det vi ska fokusera på, eller är det politik? Jag tycker att det är politik. Och sen tycker jag, och vid den här oräddheten, så klart man ska prata med alla. Och det tycker jag är AFS styrka också. Att, nu gör jag reklam för ett parti, det kanske
är helt sagt. Okay.
Men om vi säger så här, det jag tycker fler partier, jag kan ta Miljöpartiet var lite så också, till att börja med uppleva om man kollar deras historia, att man måste tillåta en viss åsiktsbredd även inom partierna för att utveckla en fullt fungerande demokrati. Och där tycker jag Alternativ i Sverige, vi har en ganska tydlig som profil att vi har vissa frågor vi driver, men i övrigt så är det ju så att vi har företrädare som har olika åsikter i mindre viktiga frågor. Men ändå såklart, de är inte oviktiga, men mindre viktiga. Men i de här ödesfrågorna så har vi en väldigt tydlig politik. Av den anledningen så är det ju lätt för oss också att vi kan ju prata med alla. Jag kan prata med libertarianer, jag kan prata med kommunister till och med, och jag pratar med alla, därför att min åsikt är att även om jag anser att Miljöpartiet är det mest skadliga av alla sjuklöverpartier, så händer det att Miljöpartiet har rätt ibland, enligt mig. Mm. Varför ska vi inte kunna prata med dem då? Och även om jag tycker att de har fel, så ska vi kunna prata med dem också.
Alltså ja, det är klart.
Ska vi få en demokrati att fungera, då måste man ju kunna prata, hålla samtalet vuxet när man pratar. Sen är jag sån själv att faller någon ner på dagisnivå, då svarar jag med samma mynt. Jag tänker inte stå och bli kallad ditten och datten, då svarar jag med samma mynt. Så fungerar jag, det är inte alla som uppskattar det, men jag tänker inte ändra min attityd. Men jag tycker att jag tycker man ska kunna hålla ett vuxet samtal med vem den är.
Ja, därför att det är ju en sjuka tyvärr i vårt samhälle just det här att du pratade med den och du likade den på Twitter eller Facebook och vi ska se bara ett jättekort klipp här med stackars Navid Modiri när han var med i P3s morgonpasset och fick schavotera kan man väl säga över det här inslaget med Ingrid. Så här såg det ut och lät.
Det är klart att jag går runt och är rädd för att ibland så kanske vi, med hur kan vi, skapar mer skada än nytta. Även om vår ambition och vår intention är att göra gott. Det är klart att jag är rädd att jag ibland missar målet. Och ibland missar vi målet och ibland gör vi fel. Och skadar mer än vi gör gott.
Tyckte du det var så i det här fallet då?
Jag vet inte.
Vad säger ni mina vänner?
Det är väldigt talande. Hans min där och hans tystnad och hans att han tittar upp i taket. Och till sist så kan han bara klämma ur sig, jag vet inte. Jo, det är ju därför att han har själv försatt sig i den här situationen genom att inte genast säga till folk, ungefär som AFS säger, skit i det, jag intervjuar väl vem jag vill.
Sen måste jag säga det, alltså det här är också skamligt hur statsradio här bedriver direkta politiska påverkanskampanjer i en viss riktning. Det är också, om man nu ska snacka skit om Ingrid, för det är det de faktiskt gör, då ska Ingrid sitta där också. Mm. Och det där är ju väldigt viktigt, för det vet ju när de har intervjuat till exempel Sverigedemokrater i SVT, nu kommer jag inte ihåg en specifik klipp, men då är det ju att om man pratar om någon som inte är där, då säger ju alltid journalisten, nu är inte den här personen här kan försvara sig, men det gör man gärna inte om det är någon nationalist som har hamnat i hetluften, utan då får man aldrig möjligheten att försvara sig, utan då ska man bara, ja, då får man bara ta emot. Och det är ju statstelevisionen och statsradion är ju, de är experter på det skulle jag säga.
Det är väldigt märkligt och väldigt skadligt att det har blivit så, inte minst så det är skadligt på många plan, bland annat så drar det ju hela journalistiken i dålig, eller ställer hela journalistiken i dålig dag och gör att människor blir föraktar journalister, politiker, samhället och allt möjligt, så att ja, vi kan väl stilla bedja om en skärpning där 2020, jag vet inte om jag tror på det riktigt, men Jeff, nu har vi kommit fram till mars månad och där har du nått en positiv nyhet faktiskt.
Ja, för det är ju någonting jag upplever, så är det att många, jag vet inte vad är det här nya ordet, svartpiller eller vad det är de folk kallar det.
Nej, svartpiller och vitpiller.
Jag är lite mer konservativ, jag använder hellre. Alltså den här defaitistiska, det är kört, ingenting är positivt, det går bara bakåt. Fast vi har Brexit, Trump och allt möjligt, men en sån här liten positiv sak, det är, och det här var någonting vi drev väldigt hårt när jag satt i riksdagen också, det är att för Sverigedemokraterna, när jag fortfarande är med Sverigedemokraterna, det är att få till ett försvarsförbund mellan Sverige och Finland. Och det här det var ju en övning nu i mars som heter Northern Wind, där Sverige och Finland övade, var då på ena sidan, det ena laget om vi ska använda civilt språk. Och sen var USA, Norge och det var fler NATO-länder också på andra sidan. Och där visar det två saker som jag tycker är väldigt positivt. För det första då att det svensk-finska samarbetet har kommit så pass långt inom alla de tre vapengrenarna. Flygvapen, marin och armé. Att man kan ha sådana här pass avancerade övningar med tillsammans. Där man är då på samma lag, samma sida. Och dessutom så presterade den svensk-finska styrkan oerhört väl gentemot de här
Vann vi? Vann vi till och med?
Ja, nu är det ju färgade personer jag har pratat med här. Men ja, och jag har ju själv varit med på övningar, mött utländska krigsmakter. Och nu är övning en sak, verklighet en annan, men det vi måste säga om svenska armén, trots den här PK-fieringen som även den drabbas av, så håller fortfarande den svenska och även den finska såklart armén oerhört hög internationell standard. Kvaliteten på soldaterna är betydligt högre än i många andra länder. Doktrinerna är betydligt bättre än i många andra länder med mera. Radiokommunikation, allt möjligt. Det erkännandet har vi fått när svenska soldater varit i Afghanistan och i andra delar av världen. Så får man det erkännandet hela tiden. När officerare har varit på utbyteskurser med andra länder så framgår det ganska tydligt att vi är duktiga på att tillämpa det som kallas för uppdragstaktik och så vidare. Och nu låter jag väldigt självgod, men jag tycker väl att det är väl ganska utmärkande i vår historia, vår nordiska historia generellt, att vi är krigarfolk här uppe. Mm. Trots vår fåtalighet så har vi bitit från väldigt bra många gånger.
Ja, det var väldigt kul att du berättade detta, för att jag tror att jag är långt ifrån den enda i Sverige som har fått uppfattningen att den svenska armén bara består av pride-tramsande och att man lägger så oerhört stort fokus på detta, och man ska ha in kvinnor och man ska ha in utlänningar och man ska ha bögar och transor och allt för det. Så att jag har tänkt så, de kan naturligtvis inte strida, det vore ju redan, alltså det går ju inte ihop. Men du menar att det är två helt olika världar det här, den vi ser utåt och en helt annan som det faktiskt fungerar.
Och det beror på att och inte nu, jag ska inte utsätta mina kollegor för risken att tumskruven dras åt ännu hårdare. Men det är så att kårandan på lägre nivåer i alla fall armén och speciellt på vissa förband är så pass hög fortfarande. Och den här kårandan bidrar till att man alltid ställer upp för varandra. Man låter sig inte köras över av högre chefers dumheter. Man är lojal mot uppdraget. Uppdraget är ju faktiskt att leverera försvarsförmåga för att skydda det svenska folket och vår demokrati och ingenting annat. Så på det sättet så det är svårare att infiltrera och förstöra armén. Jag kan bara tala för armén, jag vet inte hur det ser ut i flygvapnet och marinen, men jag upplever att det är nog inget större problem heller än vad det är till exempel med polisen. Sen är ingenting omöjligt, och det är såklart finns oroväckande tendenser, men det har inte gått så långt som det ser ut, om vi säger så, på de viktiga nivåerna och i verkligheten, utan folk inom armén håller fortfarande en oerhört hög professionalism. Man försöker hålla en väldigt opolitisk stämning. Sen är det fortfarande en bra kamratlig stämning i de flesta förbanden. Den här PK-fieringen och livrädslan att kunna dra ett skämt med en kollega, den är inte lika stor där än, ska jag tillägga.
Det var ju mycket roligt att höra, eller hur, Inger? Jag kom just på att vi har ju varit ganska dåliga på att presentera Jeffs bakgrund som dels yrkesofficer och riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Vi kan inte bara utgå från att alla vet det. Men så är det. Så att ni kan tänka på det, att när Jeff uttalar sig så är det med liksom avstamp i de två rollerna. Jag är också rätt mycket yrkesmilitär i min familj, och min uppfattning är nog densamma som din, Jeff, att de är rätt vakna, alltså folk.
Oh ja. Och det ska jag säga också, även högre upp så ska man ju komma ihåg att även om de absolut högst upp är väldigt PK och politiskt tillsatta, så finns det ju många väldigt bra officerare högre upp som har hållit en låg profil. Det kan hända att de skriver något väldigt PK på Twitter eller och så vidare, men det kan vara ett sätt för dem att de väljer den här låga profilen hellre. Man får säga man vill om det, men det är också så här, jag är av den åsikten att alla kan inte vara bulldozrar som Ingrid, du Marie eller jag. Vissa måste också ta den här rollen att inte ta strid hela tiden.
Definitivt.
Och till SDs försvar, nu var jag ju lite elak mot dem inledningsvis, så ska jag säga att inom SD finns det ju den här typen av människor kvar också, ska jag säga. Sen är jag ju övertygad om att ett AFS i riksdagen skulle ju hjälpa dem betydligt, men de finns kvar. De är inte helt översådda och så vidare. Det här gäller nog jag vet att det ser ut så även i andra partier, att det finns vettiga krafter kvar där. De är så pass långt ner eller så pass hunsade eller vågar inte, men de gör väl vad de kan utifrån sin position säkert. Så det är också sånt här att därför inte gillar de här svarta pillerna eller den här defaitismen hela tiden. Vi måste se att det finns en lösning. Det naturliga är ju att till exempel vara nationalist. Det var ingenting man behövde säga förut. Alla var nationalister förut. Mm. Förutom bolsjevikerna då i VPK. Men annars var man ju... Alltså, det är naturligt att vara lojal mot sitt folk och sitt land. Så att, och det gäller i allra högsta grad för de i armén fortfarande. Man är lojala mot svenska folket. Man har deras väl för sina ögon. Och de är framförallt demokrater. Mm. Spelar ingen roll vilket parti man röstar på. Man respekterar varandra ändå.
Mycket bra.
Väldigt skönt att höra, Jeff. Vi får hasta vidare här nu till april månad, och vi kunde ju ta till henne i vilken månad som helst. Men den person som Ingrid kallar för
Greta Thunberg.
Ja, hon skulle ju in någonstans, och då blev det april månad, därför att då utsågs hon till en av Time Magazines 100 mest inflytelserika personer. Och det är ju helt rimligt för en autistisk 16-åring som liksom vars enda gärning är att sitta med ett plakat på en trottoar. Eller?
Ja, men alltså, det är helt fascinerande hur... Alltså, det är ju inte så att hon bara var en artistisk 16-åring som satte sig med plakatet. Nej, utan bakom henne har det ju hela tiden funnits en plan, en organisation. Och det är ingen slump att just hon valdes ut just för att hon är 16 men ser ut som om hon var 12. Att hennes föräldrar eller hennes mamma är en hyggligt känd operasångerska. Och att hon sen har haft hela den här apparaten med sig som har bjudit in henne över hela världen och fått vanliga människor tro att hon kan någonting. Hon kan ju inte ett enda dugg.
Vad säger Jeff om fenomenet Greta Thunberg?
Ja, jag tänkte säga något politiskt inkorrekt, och tänker jag göra också, för det är väl roliga människor som lyssnar. Jag tycker att Ingrid behöver gå SFI kanske, jag vet inte. Nej, nu kränkte jag väl hela Skåne här. Förlåt, jag gillar Skåne.
Nej då.
Härliga människor. Men Greta Thunberg, jo, alltså, det jag reagerar mest på, det är ju, det var en journalist som ställde en fråga till henne, jag tror det var hon var i FN-byggnaden där i New York, som inte var planerat riktigt, och hon inte kunde svara. Därför att det är ju, som Ingrid säger, det står en helt ett maskineri bakom här. Och jag ska säga det att, som förälder själv, jag tycker det är hemskt. Alltså rent ut sagt sinnessjukt, vidrigt, moraliskt förkastligt hur hennes föräldrar har utnyttjat henne trots hennes sjukdom och hennes unga ålder. Det är väl okej, tycker jag, att ungdomar engagerar sig politiskt till en viss grad. Även om jag tycker att ungdomar ska vara ungdomar och barn ska vara barn tills de blir vuxna i huvudsak. Men har man ett brinnande intresse, okej då. Men just hur man har utnyttjat henne, och när hon blir ställd, vilket hon då blev den här gången. Så, alltså, det där kommer förstöra henne. Men det skiter de här, ursäkta att jag svär nu, men det skiter de här globalisterna. För att det här ingår i deras plan. Återigen, det är där igen, de skrämmer oss med domedagsprofetior. Om 10 år så dör vi. Ibland får vara att det är 1 år, 5 år. Mm. Där har man ju kört flera gånger tidigare också. Så att, det är viktigt att lyfta upp det, lyfta fram det här. Det är inte Gretas fel, utan det är ju såklart hennes vidriga föräldrar och hela PR-maskineriet bakom.
Mm. Ja, och Ingrid och jag har ju diskuterat detta en hel del i podden, just att vi har ju naturligtvis ingenting emot stackars Greta som person, utan det är fenomenet Greta, och precis som du säger, Jeff, hennes föräldrar, hur omdömeslöst de liksom kastar ut henne i detta. Hon kan ju inte överblicka, dels så ung som hon är, och dels då med det här handikappet, eller hon har ju flera neuropsykiatriska funktionshinder som gör att hon är fungerar lite annorlunda än andra människor. Och det vi har funderat mycket på, det är, vad ska hända den dagen då hon inte är inne längre? Alltså nu, hon blev så uppburen, och det är ju någonting som alla människor som liksom får en, alltså, stjärnkarriär måste ta ställning till i något läge, att någonstans börjar det ofta gå neråt igen. Liksom. Men hur hårt kommer inte det fallet att bli för henne som inte...
Men tänk att pika som 16-åring. Hon har redan träffat FN-chefen, påven, en massa presidenter och statschefer. Och hon har fått tala i en massa parlament. Vad ska hon göra sen? Det kan ju bara gå ut för.
Ingrid, kan inte du bara snabbt dra det här också med klimatgrejen? Hur kom det till? Alltså,
men alltså, det är ju det som bland annat Lars Bern då har beskrivit så himla bra. Att de här globalisterna behöver någonting att skrämma folk med. Och man försökte redan på 60-talet tror jag med befolkningsökningen. Åh, det är katastrof, vi kommer att se så många människor på jorden, vi får inte plats, vi kommer att trilla av. Alltså, men, du fattar. Och, ja. Men det funkade inte. Alltså folk fortsatte att skaffa barn och de gick inte runt och tänkte på befolkningsökningen. Sen så försökte de med en ny istid. Det kommer att bli så kallt. Vi kommer inte att överleva. Det blir så kallt och is, till och med isbjörnarna fryser ihjäl och så vidare. Nej, funkar inte heller. Och sen kom de på det. Uppvärmning. Av någon obegriplig anledning så funkar det på folk. Folk går ju omkring och har klimatångest. Framförallt barn. Och det är också så vidrigt.
Ja, vi har ju sett hemska klipp under året av unga flickor, är det väl framförallt, som står och gråter hysteriskt på sådana här klimatdemonstrationer och tror att de ska dö snart om några år. Om det verkligen, alltså ångesten gång upphöjt till 100 som vi hade för atomvapenkrig, vi som växte upp på 70-talet, 80-talet. Det är inte klokt alltså hur man har skämt upp de här unga människorna. Och men jag tror att det är så här, men jag ska bara knyta ihop den här säcken innan vi går vidare. Det är helt enkelt skräcken för helvetet, Ingrid och Jeff, tror jag. Det är det här som du har pratat en del om, Ingrid, att helvetet i den nordiska mytologin är ju
kallt.
Ja, kallt, därför att det är det vi är rädda för. Men största delen av världen så är man rädd för värme. Så därför har det funkat. Det är min teori. Hemsnickrad, men...
Ja, nej, den är inte så dum.
Men intressant, det var en teori, så det är, alla teorier är ju hemsnickrade. Ja.
Nu är det maj månad och då kommer den här fantastiska, trovärdiga, ja, tunga myndigheten Brå med en nyhet. Eller, det kommer en nyhet om dem.
Ja, jag vill säga att jag fick mail från en som brukar maila mig som heter Inge. Och han har hittat på en ny förklaring på vad Brå står för. Det är bluffförberedande rådet.
Brottsförnekande rådet har jag hört.
Ja, det funkar också. Ja. Jo, vad som hände i maj, det var ju att det var ju flera, även stora etablerade medier hade ju skrivit om det här med invandrare och sexualbrott. Aftonbladet hade en stor artikel, Expressen hade en stor artikel, alla medier har gjort det hela tiden. Och då blev det inte bra för de här globalistlakejerna, utan då använde de och skickade de fram Brå, och som då släppte en rapport som visade att ökningen av sexualbrott de senaste åren inte kan kopplas till den kraftiga migrantströmmen 2015. Nej, och det är ju så fånigt att man väljer ut ett år. Alltså det här visar ju sig på lång sikt, kanske inte liksom, ja. Men så var det ju det, bara det att ingenting i den där rapporten stämde. Eller rättare sagt så här: Brå har inte undersökt gärningspersonernas ursprung. Så kunde de säga någonting om det? Myndigheten drar slutsatser utifrån övergripande analyser.
Ja. Okay. Alltså, de har plockat fram en kristallkula, med andra ord, eller vadå? Alltså...
Det är väl det de gör jämt, är det inte?
Ja, det känns ju lite så.
Kristallkuleakademikerna.
Ja, de ringer och till och säger så här: Mogge, vad vill du att vi ska säga? Och detta förebådade ju då det som sen blev en stor nyhet i december, som vi kan nämna nu när vi ändå pratar om Brå. Nämligen att det var tre forskare från, var det Linköpings universitet?
Ja, det var det, precis.
Ja, som hade intervjuat ett stort antal människor som på olika sätt har varit kopplade till Brå. Och det var då anonymt, för i det här landet vågar inte folk stå för sådana åsikter, för då får de den vedervärdiga från Höganäs efter sig, och det är det ingen som vill. Men det var ju då före detta justitieministrar, och det var folk som hade jobbat där, och det var poliser, det var alla möjliga. Och det visade ju sig då att Brå överhuvudtaget inte bedriver seriös forskning, utan de låg, eftersom de är en myndighet som lyder under justitiedepartementet, så frågar de, så, alltså justitiedepartementet säger, ja men nu vill vi att ni tittar på detta, fast det är bra om ni kommer fram till det här och det här. Och då gör de det.
Ja, vad är din uppfattning om Brå, Jeff?
Jag har alltid haft stor, alltså jag föraktar Brå, det har jag gjort länge. Nu har jag ingen sån. Jag har ju läst flera av deras rapporter, och det är pinsamt dåligt underlag hur man bedriver sin forskning. Det ser ju vem som helst. Du behöver inte ha en högskoleutbildning för att genomskåda deras skitsnack. Ursäkta att jag svär igen, men alltså det, jag sitter och skrattar i varje ämne, men alltså det, jag har sagt det tidigare och jag säger igen, vi lever i ett dårhus. Alltså vi har gått från ett av de mest välordnade, välorganiserade länderna, där byråkrati var någonting man, det var ju något man högaktade, akademiker var någonting man högaktade. Alltså jag känner människor som drar sig för att kalla sig akademiker, för de vet att i de kretsarna vi umgås, där ser man ner på akademiker idag. Och då har det gått ut för att akademiker ska man ju se upp till som några som är högutbildade, som försöker i den mån det går, för helt neutral kan man inte vara, men så neutral man bara kan. Men så är det ju inte i vissa kretsar. Vissa hyllar ju fortfarande akademiker som att det är Guds gåva till mänskligheten, men personligen tyvärr så har jag ett förakt mot dem är en akademisk. Alltså säger någon att de är akademiker, då är min ryggradsreflex att det här är en människa som ljuger, som tror på allt de läser utan att granska det källkritiskt med. Tyvärr. Det ska jag vara öppen med. Sen vet jag att det finns duktiga akademiker, bra byråkrater, men de, samma sak där, de syns inte, de vågar inte skriva fram, de är hellre anonyma med. Och det här är ju, alltså det är ju, ja, det är samhällets avskrap som styr just nu. Det vi ser, det är liksom vapenstölder från Rosenbad, rapporter, myndigheter som ljuger, som avslöjas med att ljuga med mera. Så att, men det är också positivt att de avslöjas med att ljuga. Återigen, det är inte så nattsvart som alla säger det. Det börjar komma sprickor i deras fasad nu. Och så är det när idioter styr. Förr eller senare kommer det gå åt fanders för dem. Så är det.
Ja, och det är ju det som jag brukar säga, att det är positivt att vi ser så mycket elände nu. Ja, därför att det har alltid funnits, eller det har funnits där länge i alla fall, i decennier. Nu syns sprickorna, nu kommer trollen fram i solen och då spricker troll. Och det är jättebra. Det är klart att man blir chockad när man inser hur långt det har gått från Axel Oxenstiernas fantastiska byråkrati, där varje ämbetsman drevs av oväld, ett ord som vi pratade om för några program sen. Och så är det ju inte längre. Och det har tyvärr mycket med kvinnornas inträde i överallt och framförallt på chefspositioner. Det finns kvinnor som har hårda nypor och som tänker lite mer manligt, men tyvärr sitter det alldeles för många dagisfröknar, alltså inom citationstecken, som chefer för myndigheter, och de är ofta aktivister, mycket oftare än vad män är, och tror att de har någon slags, jag är inte gudomlig för de tror väl inte på Gud, men att de har liksom, deras viktigaste uppgift är att manipulera människor och manipulera verkligheten, och det är jättefarligt.
Det handlar väl framförallt om det här som du och jag, Ingrid, ofta har tuggat om, att för den goda saken kan man göra avkall på alla principer, inklusive yttrandefrihet och allting annat. Om det är för någonting som jag tror på, någonting som jag tror är bra, och farliga och dåliga människor ska hålla tyst. Liksom, ja, och foga sig. Hörni, ska vi ta ett litet grepp på Brexit i juni månad? Vad tror ni om det?
Vad var det som hände just i juni, Jeff?
Ja, det var ju då man började ana att Boris Johnson skulle vinna partiledarstriden efter att Theresa May hade avgått. Och eftersom att Brexit Party hade gått så oerhört starkt som de gjort, så visste ju Tory, jag gillar inte det partiet, ska börja med att säga, och jag litar inte ett dugg på Boris Johnson heller, men han är mer opportunist än idealist. Men opportunist som Boris Johnson är, så förstod han, ska han vinna det här nu, då måste han gå ut stenhårt att Brexit ska genomföras till varje pris, do or die, sa han, I'm rather dead in a ditch och allt vad det var. Sen siktade han ju ändå när väl då Brexit-datumet närmade sig. Men det har ändå varit ett paradigmskifte, anser jag ändå, att han blev vald, och att han som opportunist är han positiv på det sättet, att han vet att om han sviker för mycket i den här Brexit-frågan, då kommer det ta hus i helvete. För britterna, jag gillar ju britter väldigt mycket, det är ett folk du inte sätter det på, det kan jag säga. Och det har de visat nu upprepade gånger. Först när de gick emot alla förväntningar och alla falska opinionsundersökningar och röstade för Brexit. Sen under Brexit, för jag har ju följt det väldigt nära, så under den här Brexit, det här kaoset, så har ju även många som röstade för Remain sagt det att alltså det här, vad håller ni på med? Ni kör ju över demokratin, ni kör över den folkviljan, ni hånar vissa grupper av väljare. Och framförallt, och det är många analytiker som har sagt det, att det som var väldigt fascinerande nu i nyvalet när Boris Johnson vann var ju att Labour förlorade det som kallas för deras hjärteland, eller heartland då, på engelska, i nordöstra England. Mm. Där arbetarväljarna i drivor gick över till Tories och egentligen då, kan man säga, personröstade fram Boris Johnson för att man ville få Brexit genomfört. Eftersom att det har slagit så hårt mot dels landsbygden men framförallt arbetare. Därav så har det här liksom sänt en form av chockvågor genom det politiskt korrekta etablissemanget i Storbritannien.
Men Jeff, du har ju skrivit en hel del på Twitter bland annat om varför Brexit är så viktigt. Kan du förklara för våra lyssnare och tittare?
Ja, det här är nu ett sånt här komplext ämne. Jag försöker ju dra upp
det. Så enkelt det går.
Alltså, liksom. Ja. Kortfattat, folk tror, när man pratar om globalism och vad det är, så tror många att det är massinvandring. De vill befolka Sverige med främlingar. Fast det är ju inte syftet. Alltså det är ett av verktygen de använder. Det är ett av de mest effektiva för söndra härska. Men hade det funnits ett annat verktyg hade de hellre använt det. Vad det egentligen handlar om, och det är det som folk borde förstå det, alla med huslån borde förstå det i alla fall, att globalismen handlar om det som jag tog upp tidigare. Det är grova byråkrater, ofta före detta politiker, som sitter på höga positioner i internationella eller supranationella byråkratier. De ska ta den politiska makten, medan de här multinationella storföretagen och det multinationella storkapitalet, de försöker ta den ekonomiska makten. Ett kort exempel, Danske Bank, det var Dansk Bank i alla fall, som för ett tag sedan pratade om att man skulle betala sina kunder för att ta lån. Någonstans där borde väckarklockan gå igång hos folk. Men och det är det här jag menar, att man måste få upp ögonen för det här. Men man kan inte kritisera byråkrater, för då är man ju nazist och fascist och isolationist. Man kan inte kritisera banker och multinationella storföretag, för då är du kommunist eller socialist. Och då har vi den här rädslan, skrämseln att håll dig din folla, håll tyst, ta ett större huslån, ta ett nytt lån, lyssna på vad byråkraterna säger, annars så gör vi som i Tyskland.
Men vad är det med Brexit just då, Jeff? Alltså är det att EU är globalisternas främsta liksom verktyg, företrädare i Europa, eller hur tänker vi där liksom?
Ja, jo, men precis, bra att du tvingar ner mig på jorden, jag kan sitta och orera om det här. Nej, men precis, och det är därför folk underskattar den frågan väldigt mycket. Jag säger inte att det är inte den mest akuta frågan, men det är det som vi måste, alltså det spelar ingen roll. Vi säger att vi genomför återvandring som AFS vill, exakt som vi vill. Det spelar ju ingen roll om vi inte är ett självständigt land och vårt folk är helt i händerna på en semidiktatur eller en oligarki, en internationell oligarki. Vad spelar det för roll? Då är vi inte fria. Alltså och det är därför Brexit är ett jätteslag mot deras grundidé att makten, den ekonomiska och politiska makten, ska så långt bort från vanligt folk som möjligt. Vare sig det handlar om arbetare, småföretagare, företagare, alltså de slår emot alla.
Men kommer de verkligen att tillåta det då, Jeff?
Det de har försökt, jag tror inte de kommer lyckas stoppa det helt. De har mildrat effekten utav det, det har de gjort. Men jag tror att Boris Johnson nu med den här vågen han rider på, han är opportunist i huvudsak. Jag tror inte han är 100%, säkert har han vissa patriotiska känslor för Storbritannien, men jag tror att han vet att om inte han driver igenom det här tillräckligt som det brittiska folket vill, då är han körd och då kommer Nigel Farage att ta över. Och då blir det ett jätteslag.
Blir det åka av? Ja.
Då blir det åka av.
Ja.
Och det här är också ett vitt piller. Det är ett väldigt vitt piller.
Ja, det är fantastiskt roligt. Och vilket land blir det första att följa?
Intressant. Det där är en spekulation. Jag har sagt Italien förut. Nu företräder ju inte Lega och Salvini helt öppet att de vill lämna. Däremot har de väl antytt det i alla fall. Och det finns ju väldigt många i partiet som vill. Jag tror faktiskt det teoretiskt sett skulle kunna bli Danmark. Därför att även om Dansk Folkeparti har mjuknat i den frågan också, liksom Sverigedemokraterna som helt övergett, så har Dansk Folkeparti inte helt övergett det. De är öppna för en Brexit. De har sagt att man åtminstone borde ha en folkomröstning. Sen har vi ju även den nya borgerliga, de är emot EU. Och sen har vi Rasmus Paludan, högst oklart vad han tycker i den frågan. Jag tror inte han har någon åsikt alls och den här stram kurs. Men jag tror att, och det skulle vara bra för oss i Sverige också. Jag tror att det kan bli Dexit. Det kan vara så att Finland lämnar eurosamarbetet, Italien lämnar eurosamarbetet. Eller polska folket får nog rösta fram ett mer, ännu mer nationalistiskt parti som faktiskt driver folkviljan. För folkviljan i Polen nu är att man ska lämna EU.
Så det finns en jag har sett undersökningar att de är det mest positiva folket i EU. 91% vill att Polen ska vara kvar i EU.
Ja, det kom en ny undersökning också som visar att de börjar tröttna på det här. Det är ju att de blir konstant överkörda och hotade av EU-kommissionen. Jag tror ju att det här är opinionsundersökning, jag vet inte vad man ska tro heller. Men Brexit skulle ju inte bli av. Jag kollade ju mest för att jag ska bli lite solidarisk med Brexit-sidan, för jag trodde ju på den här opinionsundersökningen att det är kört. Sen så vann de ändå. Jag tror att det skulle bli en folkomröstning i något östeuropeiskt land, då lämnar de på en gång. Skulle Finland folkomrösta om euron? Jag vet inte vad opinionsundersökningen säger, men jag tror inte det är relevant. För att när väl frågan börjar diskuteras och debatteras så är helt övertygad om att då lämnar de euron. Alltså
Det är intressant att du nämner Danmark, därför att Danmark gick ju en gång med i EG, som det heter då, just därför att Storbritannien gjorde det. Därför att de hade så mycket av sin export, sin bacon-export till Storbritannien. Och det var det främsta skälet, om jag nu minns det rätt, att de faktiskt gick med.
Och nu är bacon-exporten betydligt mindre av den anledningen.
Ja, just det.
Ja, då har vi kommit fram till juli månad och då hände ju en grej som jag har varit väldigt sysselsatt med under resten av året, nämligen Jeffrey Epstein-skandalen. Han greps alltså den 6 juli på en flygplats i New Jersey. Han var på väg hem efter ett besök i Frankrike. Vem är Jeffrey Epstein, ingen?
Jeffrey Epstein han är död nu, en väldigt märklig människa som egentligen inte fick någon examen, men han fick ändå en massa jobb som finansrådgivare och sen har han liksom bara omgett sig med de mäktigaste människorna i världen och ingen vet egentligen var han har fått sina pengar ifrån och så. Men så visade det ju sig, för han greps ju redan på 20 år tidigare eller någonting. Och det visade ju sig att han hade haft en massa... Han hade haft en massa väldigt unga flickor i sitt stall som han själv hade haft sex med och som han också hade sålt till andra. Och han hade en egen ö dit han flög Bill Clinton och prins Andrew av England och så vidare och så vidare. Alla mäktiga människor. Och uppenbarligen, antagligen, så var det ju så att han filmade dem och fick dem att göra saker som han visste, som han sen hade på film och kunde pressa dem med för att få dem att göra som han ville, eller vad det nu var.
Ja, precis. När han greps nu då i början av juli så var det ju då en misstänkt sex trafficking som det handlade om. Jag ska nämna det då att 2008 så dömdes han till 13 månaders, eller han dömdes till 18 månaders fängelse och avtjänade 13, fast avtjänade låter liksom lite hårdare än vad det är, för vad det handlade om var att han var tvungen att vistas några timmar om dagen på en öppen anstalt som var väldigt, väldigt flott i Florida då, och den som fick till den här dealen, den här uppgörelsen, det var Alexander Acosta, som nu när Epstein greps var arbetsmarknadsminister i Trumps regering. Så att redan vid själva gripandet och när den här saken började rullas upp så fick man en aning om hur alla de här träsktentaklerna sticker iväg åt alla håll och kanter. Och jag tror inte någon gång har trott att, för det har ju snackats mycket om Epstein i många år, att den människan är jätteskum, har jättemycket konstiga saker för sig, antagligen spion och det ena och det andra, men att ingen har någonsin trott att han skulle åka dit. Men nu blev han gripen. Alexandra Acosta, arbetsmarknadsministern, fick ju avgå på grund av då den här dealen som han gjorde som åklagare i Florida då med Epstein 2008. Men det som sen händer är ju nästan mer, ännu mer fascinerande, för att det som, alltså jag tror att alla tänkte att okej, alltså Epstein själv kommer väl inte att erkänna någonting, eller kommer han att göra det? Kommer han att kanske namnge andra högt uppsatta personer? Kommer han att erbjuda liksom bevis för andra brott och så vidare för att själv få ett lindrigare straff? Ja, det kommer vi aldrig få veta, för den 10 augusti så hittades Epstein död i sin häktescell i New York. Och vad tror du om det hela, Jeff? Hur hänger detta ihop? Vad är det här för en figur egentligen?
Det är ganska intressant. Jag har ju förstått att den här Epstein har väl varit ganska aktuell för vissa länge. Och det beror, jag har inte haft något större intresse av amerikansk politik, skulle jag säga, tidigare. Men när jag fick upp ögonen för det här så blev det ju väldigt intressant. För du tar upp det med underrättelsetjänst, hur man använder då filmer och sånt där för att utpressa politiker. Och det är ju så här det fungerar. Alltså i alla dessa år har vi fått höra det är konspirationsteorier. Mm. Djupa staten finns inte. Bara för ett tag sedan så var det någon för detta FBI-chef som råkade försäga sig i direktsändning och sa tack gode gud för den djupa staten. Det var ju i samband med, jag tror det var den här riksrättsprocessen mot Trump. Alltså det här är också positivt, för att när de mördade honom den här gången, för jag är övertygad om att han blev mördad. Jag är 99% säker att han blev mördad, eller om de på något sätt lyckas smuggla ut, jag vet inte. Och då tänker folk att det låter som en dålig spionthriller. Nej, det är mycket möjligt att de kan gjort det. För alltså, varenda kamera har slutat fungera. Man har tagit bort bevis i form av banden. Båda vakterna som var ansvariga för den här avdelningen låg och sov. Alltså det är för mycket indicier som pekar på att det här är uppgjort på ett eller annat sätt. Mm. Men det är ändå positivt, han greps. Det visar att de har inte 100% kontroll. Har aldrig haft det, kommer aldrig kunna ha det. Därför att globalisterna agerar ju som en underrättelseorganisation. De försöker påverka saker i en generell riktning genom olika marionetter och sånt där. Och det går ju inte alltid 100% deras väg, kommer aldrig göra det. Ibland har de mer kontroll, ibland har de mindre kontroll. Och just nu håller de på att tappa kontrollen, alltså ta till desperata metoder, och så går det åt helskotta. För jag upplever att de är väldigt stressade nu. Epstein är ett tecken på det. Den här misslyckade riksrättsprocessen är ett tecken på det. Salvinis framgångar, Ungerns framgångar, Brexit med mera. Så att det här var bara ytterligare en sån där sak som jag tycker pekar på att det kommer snart att vända. Vi är inte där än, det kommer inte vända än, men det är på väg, för de blir mer och mer stressade och gör mer och mer korkade saker.
Mm. Ingrid, vad är din tagning på Epsteingate, ska vi kalla det så?
Ja, alltså jag är lite frustrerad. Jag är frustrerad över att han dog och att hela processen tycks ha avstannat. Fast det tror jag inte. Vi har ju fått en del liksom indikationer på att den här Ghislaine Maxwell, hans före detta flickvän och hans bordellmamma, som ju för övrigt då var dotter till Robert Maxwell, tidningskungen, som ju var både Mossad och CIA-agent. Det är väl ganska klarlagt. Så att det finns ju många trådar in i det. Men, och så prins Andrew som fick dra sig tillbaka från offentligheten för att han gjorde den här fullständigt katastrofala intervjun.
Ja.
Så det har ju inte avstannat. Men själva liksom, det här, det skulle ju liksom, Bill Clinton skulle liksom en gång för alla hängas ut och många andra. Det känns som att det är inte förlöst än.
Det är inte förlöst, men vad tror ni om att det här på något sätt har med Trump att göra ändå? Kan han finnas i bakgrunden, eller? Jeff, vad säger du? Ja,
alltså, Trump är komplex. Alltså, jag har, nu är jag inte sån här som följer Trump jättemycket, men jag tycker att det finns indikationer på att han både är kanske på vår sida, eller så är han inte det, eller så är han också bara en opportunist som spelar dit åt flödet går på något sätt. Sen är det ju så här, man ska komma ihåg det. Lek med tanken, om vi säger så här, står Trump på våran sida, alltså vill väl att, och så vidare, då kan inte han gå fram som en bulldozer i USA. För då alltså det, så komplext är det där ändå. Så att, ja, det är jättesvårt att säga. Jag tycker inte man ska förlita sig helt på honom däremot. Så jag låter den frågan sväva lite.
Ja, nej, vi förlitar oss inte på någon. Men däremot så tänker jag att just det här med drain the swamp som han ju lovade när han tillträdde. Att vi har sett en del exempel på sådana försök i alla fall. Och Ingrid och jag har teoretiserat i tidigare poddar att är det någon som skulle våga sig på och göra en sån här farlig sak som att börja rulla upp den här riktigt, riktigt djupa statenkopplingarna, så är det nog en grandios person som Trump som tycker själv att han är nästan lite en halvgud sådär, va? För att en liksom så kallad vanlig människa skulle inte våga göra detta, för då det är livsfarligt, det förstår ju alla. Och det är bara jag tror att Jeffrey Epstein trodde nog att han inte skulle kunna råka ut för det som sen hände honom. För jag delar din analys där såklart, Jeff, att det är klart att han inte hängde sig i en häktescell som är självmords liksom proof, som du vet, det är bara dumhet, för att alla kameror slutar fungera, vakterna somnar, det är liksom 10 olika grejer som händer samtidigt som inte ska kunna hända. Nej, givetvis är det inte så, utan han har ju blivit mördad. Och jag tror att han trodde att han var skyddad av liksom den nivån han var på. Men det här skickar antagligen chockvågor och rädsla bland djupa staten, människorna, att ja, det kan hända er också om ni inte är lojala, och om ni åker dit och så vidare så kommer vi att slänga er under bussen direkt.
Jag vill bara säga det också när det gäller Trump innan vi går vidare, att det är ju under sin sista period som han kommer att göra de riktigt stora grejerna, för så fungerar amerikansk politik. De första 4, jag tycker redan han har gjort mycket, men det är liksom, du måste bli omvald, och sen kan du inte bli omvald flera gånger, och det är då de stora grejerna kommer att hända.
Låt oss hoppas det. Du har en vad ska vi säga, bra grej. Jag vet inte, är det bra eller dåligt? Ingrids augustigrej är partiet Nyans etableras. Vad tycker vi? Är det bra? Är det dåligt?
Ja, får jag först säga, det är ju då ett muslimskt parti. Alltså, de säger själva att de inte är det. De är ett parti för invandrare som tar det här med demokrati och rättmänskliga rättigheter och sånt på allvar. Men han som har startat partiet, Yüksel, han är ju muslim. Och han är före detta centerpartist och blev utkastad ur centerpartiet just för att han hade kopplingar. Ja, det var väl också till gråvargarna, va? Det som Mehmet Kaplan åkte dit på. Och vi har ju sagt att det kan vara bra att ett muslimskt parti bildas. Därför det blir då tydligt för människor. Sossarna kan alltid gömma undan sin muslimska inriktning genom att säga att nej, men det handlar om arbetare och människors lika värde och allt det där. Men alltså, det blir tydligt med när det är ett muslimskt parti. Sen är det klart att det också är farligt. Därför att de kan ju faktiskt växa, och det kan ju visa sig att de till och med blir en maktfaktor innan Jeff har hunnit fixa med sin återvandring.
Vad säger du, Jeff? Nyans, ja eller nej?
Ja, vad ska jag säga? De finns ju, så att det är ju ingenting jag... Samtidigt, jag tror det behövs en sån väckarklocka, kanske. Mm. Ju förr de kommer och ju hårdare de kommer, desto bättre. För det är så här att vissa verkar tro att men nu kan det inte bli sämre. Men det kommer, jag säger det, vi har inte nått botten än. Det måste man vara tydlig med. Mm. Och det är därför folk svartpillrar sig själva eller blir defaitister, för de ser aldrig en ände av katastrofer. Men det är så här, vi måste ner ännu mer. Det är som en knarkare, du slutar inte knarka förrän du har nått absoluta botten, och vi är inte där än. Att få in ett muslimskt parti i riksdagen skulle vara en sån sak där vi börjar närma oss den absoluta botten. Som inte svenska folket kommer att acceptera i förlängning, absolut inte.
Och det jag menar är bra, det är att då kommer, alltså, svenskar tror ju att muslimer är precis som alla andra. Ja, men det finns ju kommunistiska muslimer och det finns konservativa muslimer. Men sluta, det är inte så islam fungerar. Ja, det finns enstaka naturligtvis, men vad det framförallt handlar om, det som en muslim måste göra, det är att arbeta för att islam ska ta över och att sharia ska införas. Och det kommer att bli tydligt för svenskar. Vi får sluta vara så godtrogna och tro på allas lika värde och allt det där.
Ja, det är ju det att de flesta svenskar har inte klart för sig att islam är en politisk ideologi, framförallt mer än en religion. Så att de behöver inte liksom ha någon, jag tror du och jag pratade om detta ganska nyligen, liksom, att höger och vänster och så vidare är helt ointressant. för de flesta muslimer, därför att islam i sig är en ideologi och en vänsterideologi skulle jag säga egentligen. Alltså, ja, om jag får
höger, vänster, ja.
lägga det någonstans på skalan, ja, jag vet.
Jo, nej, men de på något sätt tjänar ju den globalistiska alltså, agendan också, såklart. Sen måste jag ju säga det att jag försöker, även om islam är ett problem, det är ett väldigt tydligt problem, så är ju hela invandringsproblematiken är ju inte bara kopplat till islam, det är också viktigt att säga. Men däremot, jag säger så här om islam, det agerar som en negativ katalysator av de främmande kulturer vi har tagit in här. Alla religioner kan antingen vara positiv katalysator för en kultur eller en negativ katalysator, enligt mig. Eller en turbo eller vad man nu vill kalla det. Alltså det är så jag uppfattar det. Och jag uppfattar inte islam som något positivt, utan snarare precis tvärtom. Den förstärker alla negativa delar med olika kulturer där islam är verksamt.
Och ledarsidorna säger ju att de är islamister och till och med att de har kopplingar rakt in i den salafistiska och våldsbejakande miljön. För det var ju nämligen så att nu när de i juldagarna här anmälde Skurups kommun till justitieombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen, så skickades detta papper från en person som heter Hassan Khan. Och han har bland annat varit indragen i den här vetenskapsskolan som de nu, de har väl stängt den, och han är en salafist, säger Johan Westerholm på ledarsidorna.
Och de finns ju lite överallt, fast svenskar är extremt tröga med att begripa det. Och man tror liksom att så fort vi har det finns tillgång till demokrati så kommer alla i hela världen att välja det. Vilket inte är sant. Och det är bara till att kolla på till exempel Egypten eller länder då som de länderna som var indragna i den så kallade arabiska våren. Det var inte alls så att förstahandsvalet där blev demokrati. Inte i Irak heller eller någon annanstans liksom. Och det finns en sån tror jag, det är ett av problemen som vi har i Sverige, att det finns en väldigt djup okunskap om andra kulturer och religioner, framförallt islam och Mellanöstern kultur och religion. Och vi måste liksom get wise där om vi ska kunna tackla de problemen, tror jag. Hörni, Jeff har en grej här i september om vår vän faktiskt, Salvi.
Jajamän, för här behöver vi inte tveka. Om man kan, vissa kan vara tveksamma kring Trump eller så. Här behöver vi inte tveka en sekund. Salvini är enligt mig, och jag har ju läst tillräckligt om honom och hört tillräckligt när han talar och så vidare för att höra och känna. Alltså man får den känslan direkt att här är en person som menar allvar med det han säger. Skulle Salvini, för det är så här, nu har ju då Salvini lämnat regeringen med femstjärnerörelsen. Den regeringsbildningen i sig var väldigt intressant. Den var helt osannolik, sa alla. Den skulle aldrig inträffa. Men eftersom att både femstjärnerörelsen och även Lega i grund och botten är två populistiska partier, så de kommer bilda partier, för de kommer aldrig låta de här gamla partierna, deras motsvarighet till sjuklöven, styra. Och jag hade förhoppningar om att även femstjärnerörelsen skulle hålla sig till sin grundfilosofi på något sätt, även om jag inte alls håller med i allt de säger. Men de var ju i alla fall en motkraft mot globalismen på något sätt, om än alldeles för anarkistiskt lagd, eller vad man ska säga. Men i alla fall, det som har hänt nu är ju då att när Salvini lämnade regeringen så var femstjärnerörelsen tvungna att bilda ny regering med Socialdemokraterna. Och nu har de blivit lika inkorporerade i det italienska PK-etablissemanget som de andra partierna. Vilket gör att de faller i opinionsundersökningarna medan Lega rusar i opinionsundersökningarna. Och även deras stödparti, eller som de har någon form av valallians med, Fratelli d'Italia eller vad de heter. De kan vinna egen parlamentarisk majoritet, är det många som tror. Och den här regeringen kommer köra sönder Italien totalt. Regeringar i Italien håller väldigt kort. Så det kommer mycket troligt nyval inom nästa år, kanske till och med. 2020 kan bli ett omdanande år för hela både EU och hela Europa.
Folk trodde ju ett tag då, åh, han satsade för liksom fel Salvini när han lämnade regeringen. Han trodde att det skulle bli nyval, men titta, femstjärnrörelsen, de var smartare. De gick hand i hand med sossarna och så bildade de regering. Men jag tror inte alls att han trodde så. Alltså, han räknade med att det här också var en möjlighet. Men den här regeringen kommer ju att göra sig impopulär. Och han är ju ute hela tiden och han drar ju massor med folk.
Okej, okay, så ni tror med andra ord att vi kommer att se en Salvini-ledd regering inom en snar framtid, eller?
Ja, och det kommer bli katastrof för eurozonens, för dem. Alltså, då pratar jag inte för de, utan det kommer innebära slitningar, och jag tror att innerst inne vill Salvini lämna euron. Och de kommer nog att göra det också. Jag tror ju sagt nästa exit blir nog inte en Brexit, alltså från hela EU, utan jag tror nästa exit är det mer troligt att något euroland lämnar eurosamarbetet. Men det i sig kommer utlösa nästa stora exit. Alltså det är väldigt svårt att se om framtiden. Allt vi kan se är att hela EU-samarbetet håller ju på att rasa ihop nu. Det är ju bara en tidsfråga. Vinner Salvini, vinner Le Pen, ja, då är det över med EU i dess nuvarande form.
Men de här, de styrande i Italien nu, de har öppnat hamnarna igen för massinvandring, eller? Är det det, och det är det som har gjort dem så impopulära. Men alltså det kunde väl vem som helst begripa, att om inte Salvini var på plats och hålla emot liksom, så skulle det hända, eller?
Ja.
Det måste ju italienarna ha förstått.
Jo, men italienarna har ju inte tagit ställning för detta. Den här regeringen bildades ju bakom ryggen på dem när Salvini då gick och det inte blev något extraval, utan de bara kom överens med sossarna. Och sossarna är ju globalister, och de tycker att äntligen får vi bort Salvini. Nu öppnar vi hamnarna igen, för det är ju det våra herrar vill att vi ska göra.
Okej, jag hoppas ni har rätt, alltså, att Salvini har spelat dem alla och spelat ut dem. Oktober månad, då hände en intressant grej. Det händer hela tiden att vi hör såna här batikhexenyheter. Men då slogs någon typ av rekord. Det var nämligen så att en ung man ströp sin 50 år äldre älskarinna.
Ja, det var det är så sjukt. Och det är så hemskt att hon hette Ingrid.
Mormor Ingrid kallades hon. Kan du berätta, Ingrid, snabbt vad det handlade om?
Ja, men hon var ju en sån här flyktingkramare. Hon hade då varit lärare. Nu var hon ju då pensionerad. Och hon var med i såna här grupper. Miljöpartist och flyktingkramare och allt sånt där. Och hon, som så många andra butikhex, tog ju in unga män att bo hos henne. Och den här killen, han fick då en särskild plats. För han hade minst sex med mormor Ingrid. Och det hade tydligen gått lite fram och tillbaka, det här förhållandet. Och så hade han varit hemma hos henne, och enligt vad han själv säger så hade hon bara tafsa på honom, och han tänkte att nej, nu får det vara slut med detta. Och så hände det sig att han ströp henne.
Ja, det är väldigt tragiskt alltihop. Och det här utspelade sig då i Kilva i Värmland. Var det inte så? Hon var i 70-årsåldern, mormor Ingrid, och den här killen då, som sagt, cirka 50 år yngre. Vi vet ju inte riktigt hur gamla afghaner som kommer till Sverige är. Men vad säger du, Jeff, om hela det här batikhexefenomenet?
Det visar hur moraliskt dekadent vårt samhälle blir. Alltså, här har vi kvinnor i någon form av inflytelserik position i alla fall. Med äldre kvinnor som på något sätt påverkar hur yngre kvinnor tänker också, såklart. Det enda de tänker på är att få ligga. Det är det handlar om. Alltså det är sexuellt frustrerade kvinnor som inte kan få riktiga män. Och sen så använder de det här som någon, alltså, så, ja, det drabbar ju även Sverige politiskt. För de vill ha hit fler, så de kan få ännu fler att leka med. Alltså det har blivit så smutsigt politik på något sätt. Och det, jag menar, det är som någon har sagt. Tänk om det hade varit omvänt. Om det hade varit män som hade utnyttjat unga kvinnor. Vilket liv det hade varit på feministerna. Men, och det är ju, alltså, och det är också, man har ju sett, det var en ung kvinna som blev sexuellt utnyttjad av, det var väl också en afghan om inte jag minns fel, som sen blev angripen av andra kvinnor på de här olika jag är här forumerna. Och det visar ju hur lågt, alltså, de har ingen moral överhuvudtaget. De bryr sig inte om unga kvinnor blir utsatta för sexualbrott, så länge de får de här männen att ställa upp på sina sjuka saker de håller på med, så är det helt okej. Och alltså det visar ju hur dekadenta de här våra främsta politiska motståndare är ändå.
Men det måste väl också säga någonting om, alltså om man nu ska försöka, det är inte lätt, men säga någonting till de här damernas försvar. Att väldigt många människor i Sverige är ju ensamma därför att de har skilt sig och de kanske inte ens har skaffat barn, och så är det för sent och så sitter de där och är 60-70 och deras sexual market value är helt borta. Det finns inga svenska karar som vill ha dem, och så helt plötsligt så är det liksom landet fullt av unga virila män som påstår att ålder spelar ingen roll, jag älskar dig mormor Ingrid.
Jag hävdar ju också att du är lite snällare än vad jag är, tror jag, i din analys, Ingen, för jag hävdar att det handlar om makt, alltså att de här kvinnorna går igång på liksom sin egen godhetskick, att de, åh, jag är så fantastisk och jag tar hand om USA, och sen så handlar det också om att de kan manipulera de här unga männen, de har faktisk makt över dem. Och kan verkligen använda, alltså det här som män ständigt anklagas för då, att inflytelserika, mäktiga män manipulerar unga kvinnor och utnyttjar dem. Det är precis vad de här kvinnorna gör med de här unga männen. Alltså vi kan ju tycka liksom att de har inte här att göra och så vidare, men nu är de ju här och de är ju ändå människor. Och jag kan liksom tänka att, precis som du säger, Jeff, hade det varit ombytta roller, alltså unga tjejer och äldre män, säg liksom ett som jag sa i förra podden då, ett jöde med unga thailändskor och feta gubbar i 70-årsåldern. Jösses, vilket liv det hade blivit då. Det är ju ingen som hade tolererat, för då hade ju alla direkt genomskådat att det här är ett ojämlikt maktförhållande mellan de här två parterna.
Jag håller med, och jag ska säga, jag tycker inte, nu ska jag inte sitta och moralisera över vem som är med vem, men det är ett tecken på ett samhälle som är dekadent när det försiggår i så stor utsträckning, och det gäller både män och kvinnor, tycker jag man ska understryka. Jag tycker att det finns säkert de som av olika skäl kanske dras till äldre eller yngre och så vidare, men det är inte normalt, det är inte naturligt, det är inte så det ska vara. Och det är ett tecken på samhällets förfall. Sen får folk kalla mig moralryttare eller vad som helst, men jag tycker inte det är ett tecken på ett sunt samhälle. Och det jag tycker är intressant att du tar upp också, Maria, det här med att kvinnor manipulerar män. Det ska man ju klart för sig, alla som kan sin historia. Det är många män som påstås ha styrt, när det egentligen är kvinnan som har styrt, som har stått bakom. Alltså den här feministiska myten om att kvinnor alltid har varit någon sorts slagpåse, det är skitsnack. Oerhört många kvinnor har styrt från kulisserna. Och då är ju frågan, vad är smartast? Var den som får kliva upp på schavotten om det går åt helskotta, eller den som smyger i kulisserna och förhoppningsvis kommer undan? Det är en annan
analys. Inte ett dugg förvånande, Jeff, för att kvinnor är rent generellt, ska jag understryka, bättre på att manipulera än vad män är. Män är bättre på att slåss och lite andra saker, liksom, mer så där fysiska och direkta, medan kvinnor är bättre på psykiska manipulationer. Jag vidhåller det, alltså. Och det...
Jo, men jag menar, det behöver inte alltid vara manipulationer. Det är ju rent faktiskt så att det oftast är det kvinnor som fattar besluten. Och män, för att få igenom dem, för att få männen att utföra dessa beslut, ja, så måste man få männen att tro att det är de själva som har kommit på det. Och så har det ju alltid fungerat.
Det är precis det jag menar, att just det här att styra bakom kulisserna är ju kvinnor extremt lämpade för, därför att vi kan generellt bättre på att få män att tro att det är de som har fattat ett beslut som egentligen kommer från oss. Så är det ju.
Jag tror ju att ett välfungerande samhälle, där har man ju tydliga könsroller, där var och en gör det de är bra på ett positivt sätt. Men vad vi ser idag i samhället är att alla gör det negativa. Alltså alla, både män och kvinnor generellt, om vi pratar generellt, folk klarar inte av det ofta, utan nu pratar vi då på en gruppnivå. Så har
du menar att män... varenda en!
Ja. Det är det jag menar. Nej, men alltså, generellt har ju män och kvinnor olika starka och svaga sidor, positiva eller negativa för samhällsutvecklingen, och just nu så är det ju bara de negativa, inte bara, men de negativa har ju större genomslagskraft, vare sig det vi pratar om män eller kvinnor. Därför tycker jag att man ska ju lyfta upp det, att man ska inte bara peka ut kvinnor som är det enda problemet vi har i samhället, för att det är även männen är ett problem idag i samhället för att vi som vi pratade lite om armén, polisen förut här, typiskt mansdominerade yrken som är mansdominerade av en anledning, där framförallt inom polisen man låter sig hunsas totalt. Där behöver man inte bara, men i huvudsak, manliga egenskaper, därför det är det som krävs att upprätthålla ordning och reda. När man har feminiserat polisen så mycket som man gjort, då upprätthåller de inte lagen och ordning längre. Nej. Heller. Och det är inte för att feminint är något dåligt, det är bara att det gäller att feminint ska användas rätt och maskulint ska användas rätt. Då får vi ett fungerande samhälle.
Hey. Couldn't agree more. Helt enig.
Mycket bra, Jeff. Ingrid, vad har du i november? Det är din annan, det är då du fyller år. Så
ja, det är så fantastiskt att jag fick den. Ja. Men jag ska inte prata om mig mer nu. Utan i november, den stora snackisen i november var ju hela misstroendekaoset mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Var det ju så att i det här 72-73-punktsprogrammet mellan januaripartierna, som de ju har kommit att kallas, så skulle man reformera arbetsförmedlingen och i princip lägga ner den och låta privata krafter ta över. Och detta var ju någonting som sossarna egentligen inte ville, men som de var tvungna att ge till framförallt Centerpartiet. Och då såg ju Vänsterpartiet sin chans att komma i rampljuset. Eller så var det Steffe som ringde och sa: Jonas, du måste hjälpa mig ur den här soppan. Säg att du vill ha en misstroendeförklaring mot Eva Nordmark. Skitsamma, bara vi kommer ur det här. Så kan det också ha gått till. Men då blev det ju plötsligt så att det fanns ju en majoritet som tänkte fälla Eva Nordmark. Och då drog de plötsligt också gynnade av att Annie Lööf så lägligt hade gått på föräldraledighet. Så då plockades det här, inte ur programmet, men man har åtminstone skjutit fram det ett år. Och sen så vet jag inte hur de ska reda ut det sen, men det var ju spännande.
Vad tror du, Jeff, om hela den här misstroende cirkusen? Var det allvarligt menat?
Nej. Alltså återigen, nu kan jag låta som att det finns ingenting i riksdagen. Där någon, det är klart, det finns två scenarier. Ett, det här är redan uppgjort innan med alla partierna. På väldigt hög nivå då, så att det inte ska slinka ut. Det kan vara en eftergift man gjorde till Vänsterpartiet. Det är mycket möjligt. Nummer två är ju det som Ingrid tar upp. Att det skulle kunna vara så att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bakom ryggen på de andra har slutit, alltså kommit överens om det här. Men jag vet inte. Hade det tagits hela vägen? Jag tror att Jonas Sjöstedt hade backat. Man backade om EU-avgiften. EU-avgiften drogs lite längre än vad någon annat har gjort. Och det visar ju att det spelar ingen roll om det är KD, Vänsterpartiet eller Moderaterna. Alltså det är låtsas opposition. De är inte opposition. Tas det tillräckligt långt så backar de ju ner ändå. Utan jag tror att det här är en eftergift som har spelats ut på något sätt. Att Annie Lööf är en föräldraledig, ja, det kanske var då man tog det då. Om alla partier är överens om det. Eller så är det sossarna och Vänsterpartiet som har konspirerat på något sätt. Men
ja, alltså vi tänkte så här, Jeff, Ingrid och jag, att det här var ett smidigt sätt att ta sossarna ur en situation som de inte ville vara i. Alltså de hade varit tvungna att gå med på det här och en hel del annat i januari överenskommelsen som de inte ville. Och så med hjälp av Vänsterpartiet så kunde de liksom få det beslutet upphävt, eller de kunde backa från det då och få det omförhandlat, om man säger så. Jag vet, vi kommer aldrig få reda på sanningen.
Men något konstigt är det ju. Det är inte bara så att Vänsterpartiet helt plötsligt, nu. Utan det är ju planerat på ett eller annat sätt. Så är det.
Ja, absolut. Men alltså det mest intressanta nästan som hände i november, apropå då sossarna, det var ju att statsminister Löfven ställde upp i en intervju med Agenda. Som har kommit att bli ökänd, för vi nästan kallar den. Alltså. Och vi ska se ett litet klipp med Steffe Steffen. Det kommer här.
Det visar att Sverige ligger i Europatoppen när det gäller dödsskjutningar av unga människor. Mm. Vad beror det på?
Det var, om man går tillbaka lite grann i tiden så var Sverige förskonade från den här typen av brottsligheten. Alltså andra länder hade det problemet och då kanske vi inte riktigt såg det komma. Och det här har utvecklats under lång tid. Vi hade förut våldsbrott och dödande som var med inom låsta dörrar så att säga, i en lägenhet mellan missbrukare eller i nära relationer. Det har minskat. Nu har vi den här typen av brottslighet istället. Och, vi kanske inte såg det komma. Nu har vi från dag ett när jag tillträdde arbetar vi med just detta, se till att knäcka den organiserade brottsligheten. För nu sker ju dödandet ute på gator och torg.
Men vad beror det på att just Sverige sticker ut här?
Som jag sa så tror jag att vi hade ett annat dödligt våld i Sverige förr som då har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem. Och vi såg nog inte det riktigt komma att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen. Och det här är någonting som har skett under lång tid. Så det...
Varför har vi fått det då?
Ja, men återigen, vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna drabba oss. Vi hade inte den typen av våld då, men nu har vi det och det är därför vi måste bestämma oss. Och det gäller
men jag bara undrar, för mycket av både fattigdomen och utanförskapet och gängbrottsligheten är ju numera etnifierad. Det är ju liksom, det är mycket fler människor med utländsk bakgrund som både är fattiga och utsatta och som finns i de här gängen. Kopplar du ihop invandringen med segregationen?
Nej, jag kopplar ihop, som jag säger, segregationen beror på att det är för låg sysselsättning, för hög arbetslöshet i de här områdena. Men det hade ju varit oavsett vem som hade bott. Om du så sätter människor som är födda i Sverige under samma förutsättningar så får du samma resultat.
Mamma mia.
Det spelar ingen roll hur många gånger man säger och hör detta, så blir man liksom här. Nej, men hur är det möjligt att göra så uselt ifrån sig?
Jeff, vad säger du?
Ja. Alltså jag brukar säga så här att Reinfeldt, det var ju en ärkeglobalist, men han hade ju huvudet på skaft. Alltså det här är ju, alltså Löfven är ju en pajas. Alltså han är ju fullkomlig pajas. Han skämmer ut oss hela tiden och han skämmer ut sig själv, och den här typen av intervjuer sänker ju förtroendet för våra institutioner ytterligare. Och det skapar ännu mer splittring såklart. Och så bara det här att han säger, ja det spelar ingen roll vilka som hade bott där, men svenska fattiga arbetare som bodde i Klara kvarteret kastade inte handgranater på poliserna eller sköt nyårs, alltså det är ju bara trams. Det är ju som han som intervjuar säger, nu har jag glömt bort vad han heter. Det är ju etnifierat för att vara etnisk splittring. Och allt grundas, alltså ett etniskt splittrat land, ja då blir det så här. För att de känner inte sig som en naturlig del av Sverige. Som att svenskar är majoritetsbefolkningen. Och då kommer de aldrig bli en del av det här samhället. Jag menar, du kan ju inte jämföra en nordisk minoritet som hade förut. De nordiska folken var minoritet. De är ju så närstående oss, då blir det inget problem. Men ju längre ifrån vi står etniskt och kulturellt, desto större problem blir det. Och då blir det så här också. Det är ju inget konstigt.
Nej, Jeff. Det har bara med socioekonomiska faktorer att göra. Ingenting annat. Det finns inga andra aspekter. Ingrid, din tagning.
Nej men alltså det är ju en katastrof, precis som Jeff säger, han är en pajas och han har ju inte förmåga att tänka snabbt, utan de har ju gett honom några talking points. Prata om att det var mycket, förr var det ett annat slags våld, nu har det minskat och så har det andra, och så säger du att vi såg det inte komma, och han kan ju inte överhuvudtaget parera, han kan ju inte tänka om, utan han sitter ju och säger den ena dumheten efter den andra, och man ser ju på Anders Holmberg tror han heter, va?
Ja just det, så
är det. Alltså han blir ju nästan helt, händer detta på riktigt?
Mm. Det är som så ofta i fallet när Löfven är i farten, att, ja, att de han pratar med tänker, va? Sa han verkligen det? Nej men alltså det här är ju, vi kan garva åt detta och vi kan tycka liksom att Löfven är en pajas som ni säger och så vidare. Men det är ganska allvarligt att han är Sveriges statsminister och att han är så lättstyrd och inte, uppenbarligen inte riktigt har några egna tankar. De har gett honom precis som ni säger talking points, upprepa det här med socioekonomiska faktorer, vi såg inte det komma, bla bla bla. Men han kan inte själv tänka utanför boxen, och det blev ju extremt tydligt i den här partiledardebatten där han, när Jimmie Åkesson frågade honom om våldtäkt och började prata om LAS. Det är ju liksom paradexemplet på hur Löfven inte kan, han kan inte delta i en dialog, utan han kan, du har ju sett honom tala några gånger, Ingrid, och sagt att han klarar sig hyggligt när han får hålla sig till ett manus och bara stå bland fränder och läsa upp liksom det han ska vara. Men så fort han förväntas själv liksom, han kan inte ingå i en
i en dialog med varken journalister eller med andra politiker.
Men det, jag måste bara säga, jag ska bara flika in, det är väldigt intressant här med att anta upp LAS och arbetsrätt. Vad har de gjort nu i öken då? De har ju luckrat upp arbetsrätten, otroligt strejkrätt med mera. Jag menar, då är han, då har han alltså då bedriver han en politik som kommer att öka våldtäkterna för, eller vad inte han menar.
Alltså, me too.
Han är så genomkorkad och som Ingrid säger, han tänker inte, för en skicklig politiker vet att det jag säger nu kan jag få betala för sen. Det är, så tänker inte han. Det är ju uppenbart.
Nej, han säger det som de har sagt åt honom att säga.
Precis, precis. Men, och det skulle vara intressant att få veta vem av alla dessa grå byråkrater på Rosenbad som egentligen är statsminister. Det hade jag velat veta i alla fall.
Ja. Det sägs ju att det är Karin Jämtin som styr partiet.
Ja, mycket möjligt.
Ja, tror du, jag bara snabbt frågar dig Jeff innan vi går vidare. Tror du det har någon betydelse att Stefan Löfven aldrig har suttit i riksdagen som du har gjort? Du vet, alltså blir man mer slipad som debattör av att sitta i riksdagen?
Alltså det är som allt annat. Antingen så har du, alltså har du talets gåva eller, alltså det beror ju på. Vissa är ju bättre att hålla tal. Vissa är bättre att debattera. Vissa är bättre att göra såna här saker. Alla är vi ju mer eller bättre eller sämre på olika saker. Men, och sen finns det ju politiker som är bra att bara sitta och gräva. Och ta fram fakta och lösningar. Men Stefan Löfven, han är ju fackpamp. Han kan bara en sak. Han kan arbetsrätten. Och, alltså, där är han väl någorlunda hemma ibland när han debatterar. Men att använda LAS i samband med våldtäktsdebatter. Och sen när det biter en i arslet några år senare, då blir det ju bara pinsamt. Och så vill jag påminna också om att det är många som har glömt bort det, men i början av Stefan Löfvens karriär så blev han påkommen att ha lejt in arbetskraft som var icke-kollektivavtalsansluten också. Understryka Arbetarpartiet.
Får
jag bara säga en sak. Det är ju så att för att bli bra på något av alla de här sakerna så krävs det ett visst mått av IQ.
Och du tror att Stefan Löfven är lite tappad, eller?
Ja, alltså han ligger i den lägre skalan. Han är normalbegåvad, men han ligger i den lägre skalan. Därför du måste upp en bit över 100 för att vara så snabb i huvudet att du alltid finner det rätta svaret och inte låter dig liksom fösas in i såna dumstrutar.
Ja, och det är också som Jeff säger att det, man kan ha lite olika. Stefan Löfven har ingen av de här begåvningarna, men om vi tar Jimmie Åkesson till exempel så är väl han en bättre debattör än talare, eller är det tvärtom? Vad har vi sagt om det?
Tvärtom skulle jag nog vilja
säga.
Han är, om man nu rent bara tekniskt kollar, han kan briljera i debatter med vissa punchlines skulle man kunna säga. Han får till det ibland, men han är inte så bra på att ta plats. Däremot som talare rent tekniskt så tycker jag nog att det är nog hans absolut starkaste sida.
Ja. Och din grej, Jeff, är väl kanske motsatsen, om vi tittar på dina debatter i riksdagen.
Ja, jag föredrar att debattera tal. Vissa säger, men det är våra hardcore fans, du är så bra talare, men jag håller nog med dig där, att jag är nog mer.
Jag tycker du är en bra talare också, men inte det jag menar.
Men det är inte min, där tycker jag Gustav är betydligt bättre än mig, om vi ska kolla rent tekniskt. Jag föredrar debatter, för då är det liksom motstånd, det blir schackspel och sådär. Där har jag nog. Jag föredrar det om jag fick välja.
Ja, kolla gärna in Jeffs olika debatter på YouTube. Det är bara till att söka där så hittar ni mycket intressant. Men nu ska vi knyta ihop den här säcken med december månad. Och då har Jeff hittat lite saker om behovet av återvandring.
Ja, och det är ju Lamotte. Det är ju intressant att vi har Stefan Löfvens intervju. Det är ju bra att spinna vidare därifrån. Då. Just det importerade, etnifierade våldet och de etnifierade problemen vi har. Och det är ju, på det sättet måste jag säga att Alternativ Sverige, vi under våran valturné 2018 lyfte vi vissa frågor. Förut pratade man bara om kulturella problem. Nu har det lyfts till att man erkänner att det är etniskt relaterade problem. Alltså det har inte bara med kultur att göra, utan det har faktiskt med etnicitet att göra också. Och etnicitet och kultur, det smälter ju lite grann ihop också. Så vi ska inte sitta här och debattera det. Men etnicitet har betydelse. Allt handlar inte bara om kultur. Det finns även andra delar. Och det är ju inte att någon etnicitet är sämre eller bättre. Men vissa grupper kan inte bo sida vid sida. De nordiska folken kan det. Vi är tillräckligt närstående varandra utan större problem. Många europeiska, alltså en europeisk invandring klarar vi också i någorlunda utsträckning. Men just den här utom-europeiska invandringen har varit en katastrof för både oss svenskar och de som har kommit hit. Mm. De är utanför samhället, kommer aldrig någonsin, oavsett integrationsåtgärder, komma in i samhället. Enstaka individer kan göra det, men det är på individbasis, inte gruppbasis. Och därför ser vi det här våldet som vi såg Lamotte drabbas av, vad det jag tog upp, att där aktualiserades det nog väldigt mycket för folk att det här kommer inte att fungera. Vi måste repatriera de här människorna.
Men innan Ingrid kommer in så vill jag bara fråga dig snabbt, Jeff. Vad såg du när du såg Joakim Lamottes klipp från Trollhättan?
Hat. Alltså det var ju rent och skärt hat från de här personerna mot honom. Och jag ska säga att nu har vi i AFS och även SD varit utsatta för saker. Men då är man ju i grupp. Heder till Lamotte som står där helt själv med ett fåtal poliser och kör på. Men det var hat mot honom. Och Lamotte är ju inte som jag och många andra i AFS, kanske lite mer hetsiga av oss sådär, och kan vara lite med ganska vassa kommentarer, utan han höll sig lugn och knuffade undan någon som försökte ta hans mobil och var ju allmänt uppfostrad och trevlig. Jag hade inte varit lika trevlig i den situationen kanske, men alltså ändå hade de enormt hat mot honom, fast han sa det, jag vill bara prata. Det var det han upprepa, och de hatar honom bara för att han inte är en av dem. Så att ja, det visar ju liksom. Det satte fingret på problemet och jag tror många uppmärksammade det också nu.
Ingrid, vad såg du?
Ja, det var ju det jag såg var just hatet mot svenskar. Svenskhatet. Det som jag sa till Navid Modiri och som han blev fullständigt alltså han förstod inte vad jag menade. Alltså det konceptet att det finns invandrare som hatar Sverige och svenska folket, det var helt nytt för honom. Men det var ju det är därför det är så bra att Lamotte gör detta. Därför att de allra flesta svenskar bor inte i de områdena, skulle aldrig få för sig att åka dit. Och då kan de fortsätta inbilla sig att ja, men det är väl någonting. De är så utsatta, de är ju särskilt utsatta och då kanske de blir. Men när de får se det, alltså mitt in i vardagsrummet, hur det är så här, de är som fradgatuggande vettvillingar. Mm. Och då blir alla svenskar rädda och tänker, nej men vad är det här, för så här kan vi ju inte ha det. Därför är det så bra.
Och ändå lyckas en stor del av det svenska medieetablissemanget framförallt få det till att det här var Joakim Lamottes fel. Det var han, det var för att han var där och det för han inte var. Då är det helt naturligt att bli helt vansinnig. Vad tror vi om det?
Alltså, medierna har ju under alla dessa år, de vet ju mycket väl, det vet ju du och jag, att journalisterna vet mycket väl att de här människorna är inte som vi är. Men de har tagit det till sin uppgift att inte förmedla det här till Nisse i Hökarängen. För han kommer inte förstå det, utan då kommer han gå ut med högafflar och sånt. Mm. Så att de blir ju fullständigt bortgjorda. Joakim Lamotte åker dit med sin mobilkamera och gör det jobb de har ägnat decennier åt att tysta ner. Och därför måste fokus hamna på honom. Det är hans fel. För vi åkt dit. Men då vågar de ju inte göra. Men de hade ju, samma sak hade ju hänt. Men de åker helt enkelt inte dit för de vill inte att det ska hända.
Vad säger du, Jeff? Är Joakim Lamotte en provokatör som liksom piskar upp saker som aldrig hade hänt annars?
Nej, men det kan jag ju säga att när vi, om vi tar AFS som en jämförelse, vi är ju provocerande medvetet därför vi vill visa folk, skapa en reaktion och då får komma in i media. Det är ju därför våra torgmöten är lite provokativa emellanåt, eller väldigt provokativa emellanåt till och med.
Men Joakim, med svenska mått mätt,
ja. Ja, ja, med svenska. Ja. Vi jämför med Polen och
ja, även Danmark.
Är vi ganska mainstream. Men nej, men alltså det, då, Lamotte är lugn, ställer frågor, han kan ställa jobbiga frågor, absolut, men jag upplever inte han som provokativ. Han alla gillar väl inte hans stil. Jag tycker han är, väl en bra medborgarjournalist. Han åker dit, ställer frågor, försöker få folk och alltså bereda folk möjligheten att tala, även de här gängmedlemmarna, och han sköter det väldigt snyggt och lugnt. Och det här är också, de har ju snackat skit om Lamotte och det kommer de få igen, därför folk kommer bli nyfikna, de kollar på det här och konstaterar att allt häckel och hån mot Lamotte var ogrundat. Och det kommer ju att underminera förtroendet för de här globalistlakejerna i statsmedia och Bonniermedia med mera, ännu mera.
Det här är väldigt intressant, hela grejen, därför att jag har hört de här sakerna i så många år nu om, och framförallt under min tid, sista tid i mainstream media, att en sån som Lars Vilks, han förtjänar ju allt skit han får, för det är hans eget fel att han lever under dödshot. Om han bara kunde ge ett fan i, och nu svär jag också, provocera muslimer, så skulle allting varit frid och fröjd, precis som om inte aggressionen fanns där en då, oavsett om någon provocerade eller inte, och detsamma gäller ju då vår vän Rasmus Paludan till exempel, oavsett om, man kan tycka vad man vill om hans aktioner liksom, och det här och Linda Bacon runt Koranen och så, det är klart det är en provokation, men betyder det att aggressionen inte finns där om man inte gör den? Nej, det gör det ju inte. Alltså problemen finns ju där ändå, och det här är ju bara ett sätt att åskådliggöra dem.
Nej, men precis.
Det är min uppfattning i alla fall.
Men om vi då pratar om det här, det som är bra med det här tycker ju vi, det är att folk förstår att återvandring är det absolut viktigaste vi måste ta itu med. Du får ta itu med när du kommer till makten, Jeff.
Men, nej, men så är det,
jag ska bara säga det också, att jag tror att så väldigt många svenskar tror att det kan man inte göra. Och därför så blir de deprimerade och tänker att det är ändå kört. För att de människorna som är här, de är ju redan här, och de får fler barn än vi, så att det kommer att bli en minoritet hur vi än gör.
Och det där är viktigt också. Om man pratar om utländsk härkomst och sånt där, vi ska ju inte glömma det, att det finns fortfarande en stor grupp som är av nordisk härkomst som bor i Sverige. Och de i större utsträckning än svenskar snappar nog upp det snabbare, som att de ligger lite mer i framkant i sina länder. Många, både framförallt finska invandrare, och jag bor i Norrbotten, så av naturliga skäl så har vi ju en del AFS-anhängare som är finnar här. Och de stödjer såklart oss, därför att de är ju en del av Norden, de nordiska folken, och har en naturlig samhörighet med oss. Så att det är ju inte så att vi är minoritet än, vi är långt ifrån minoritet, och när väl folk får upp ögonen för det så kommer de att söka sig till radikala alternativ. För på extrema, alltså jag, i grunden är inte jag radikal, det här är också viktigt, många tror utan min politiska uppfattning, vad som krävs, utvecklas i takt med hur samhället ser ut, och nu är vi i en extrem situation, och då krävs det radikala åtgärder. När de radikala åtgärderna är vidtagna, då får man ju byta fot, alltså tempoväxel helt enkelt. Och det, nu har ju fler börjat prata om återvandring, och jag vill ändå säga att det är på grund av vi fick det här att aktualiseras betydligt snabbare. Jag tror vi hade kommit dit kanske ändå, men senare. Men Arpia pratade om det rätt tidigt, det var väl också i år. Uvell lyfte upp det, den kontrollerade oppositionen, paret Uvell. Men i alla fall att de börjar prata om det är ändå tecken på någonting. Därför att de här, även om Arp är ingen opportunist, så har jag nog aldrig riktigt uppfattat honom. Men Uvellarna, de är opportunister. Men när de börjar prata om det, då kommer det aktualiseras ännu mer. SD pratar om ett återvandringsnetto. Även, och nu har jag varit snäll mot SD tidigare, nu tänker jag vara elak mot dem. För det återvandringsnettot kan de inte exemplifiera. Därför att de vet att med deras politik som de företräder, och den förhandlingsingång de ska ha med M och KD, så kommer det aldrig bli ett återvandringsnetto, men det är en annan fråga. Men vi behöver börja prata om återvandring mer, och alternativ media har ju ett jätteansvar att börja lyfta de här frågorna och ställa jobbiga frågor till de företrädare man får möjlighet att ställa frågor till i riksdagen. Och sen att alternativ för Sverige, att vi jobbar ännu hårdare för att lyfta upp den här frågan.
Och nu har vi faktiskt sett, Jeff, att folk har börjat räkna på hur ett återvandringsprogram skulle kunna se ut. Har jag sett på flera ställen nu i alternativmedier och bloggar och lite på andra ställen. Liksom, att vad skulle det kosta? Ja, det skulle ju bli x antal miljarder. Men å andra sidan, om vi då skrotar Sida till exempel, som en helt meningslös utgift, därför att bistånd är helt bortkastat i 99% av fallen, så har vi de pengarna. Så det är inga problem.
Nu är ju då de som pratar om frivillig återvandring. För den kommer ju bli jättedyr, och jag tror inte den kommer fungera. Men det får man ta en helt separat diskussion. Men det kommer inte fungera. Utan det kommer behövas en tvångs, i huvudsak tvångsavvisningar. Där man både river upp tut och medborgarskap. Vissa säger att, och det är det Ingrid säger, Nej, det går ju inte. Varför då? Då får man höra, ja men internationella konventioner, då lämnar vi dem. Ja, ja men svenska lagen, ja men riksdagen stiftar ju lagarna. Men grundlagen då? Ja, det är en grundlag, den går att ändra. Alltså, och vår återvandringspolitik som vi har exemplifierat, då är det ju för det första de som vi börjar skicka hem, det är ju sådana som vi kan skicka hem. Illegala, de är tillfälligt uppehållstillstånd och sen ändrar vi lagarna, då kan vi bara skicka hem folk med put. Och sen ändrar vi grundlagen om så behövs också för att kunna riva upp medborgarskap. Och
danskarna har lyckats alltså upphäva en del medborgarskap och skicka hem folk. Ja, de har väl också skrivit på internationella konventioner, antar jag.
Det beror ju på hur man tolkar saker, men jag tror att vi måste lämna de internationella konventionerna för vi har ett aktivistiskt byråkratnätverk som kommer, även om vi dränerar träsket som sker parallellt, så kommer de ju finnas kvar. Då måste vi ta bort alla möjligheter de har att kunna hänvisa till någonting under den här perioden. Och då kan man även lättare döma dem för tjänstefel och statuera några exempel där tjänstemän som går emot demokratiskt fattade beslut får sitta i fängelse. Då är det färdigt sen med aktivism helt enkelt. Det krävs hårda nypor, alltså det kommer inte fungera. Alla som har läst historia vet att vi står inför ett vägskäl nu. Antingen så löser vi det här politiskt med de hårda nypor som krävs, eller så går vi en mycket dyster framtid i mötes. Jag tror det löser sig ändå. Men jag vill inte att den situation, det alternativ som återstår då, det är ingenting vi vill se. Och det kommer bara gynna globalisterna, det är det de vill. De vill ha kaos, inbördeskrig, konflikter överlag. Det är det de sönder och härskar återigen, det är ju det här handlar om. Då ska vi lösa det politiskt, ordnat, organiserat.
Mm. Ja, och det är väldigt intressant tycker jag och Maria att även gammelkommunisterna börjar prata om återvandring och stopp för invandring och stopp för mångkultur framåt Sverige, den här rörelsen som har bildats i Helsingborg framförallt. Och det är väldigt intressant. Alltså, jag drömmer om att de ska bilda ett parti, komma in i riksdagen och ta röster från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. För det är klart att det finns gammaldags, kanske inte kommunister, men socialister.
Ja, men gammelsocialister, precis.
Ja, precis. Och som givetvis tycker att Sverige är svenskarnas land och att nu får det vara slut. Som man säger, Johan Nilsson, nu räcker det, nu är det bra!
Ja, det som Jeff sa i början av programmet att från början var ju alla nationalister, alla politiska inriktningar i Sverige och andra länder var ju liksom...
Förutom bolsjevikerna då, som är kommunister, marxister.
Ja men hörni, ska vi ta och knyta ihop den här nyårssäcken lite snyggt nu? Har ni något nyårslöfte, Jeff?
Träna ännu mer. Jag har äntligen börjat komma igång med det. Det går lite upp och ner, men hos småbarnsföräldrar har man ju dåliga bortförklaringar. För det finns aldrig några bra bortförklaringar. Men det är ett nyårslöfte, eller ett krav jag har ställt på mig själv, att mer av den varan.
Träna mer. Okej, låter bra. Ingrid?
Ja, för nu säger jag detsamma. Jag var så duktig ett tag och gick ut på mina powerwalks nästan varje dag och lite yoga och sådär. Och sen så, ja... Så har det bara ballat ur här de här senaste 2 månaderna. Så att det blir en ny regim från och med 1 januari.
Jag kan bara instämma. Jag hoppar på det tåget. Jag har ju min spinningcykel här i bakgrunden. Jag vet inte om ni ser den. Jag vet inte hur stor bilden är. Men den kommer att användas flitigt under januari månad. Jeff, vi kommer att checka in med dig igen. Så att du verkligen har uppfyllt ditt löfte.
Jag ska ta med kameran till gymmet här och ta en förebild när jag knappt klarar 80 i bänk. Och så ska jag ta en igen när jag... återigen passerar 100-strecket. Så då vet
det låter bra. Det låter bra. Hörni, ha ett riktigt gott nytt år. Och det önskar vi ju alla tittare och lyssnare också såklart. Så hörs vi igen 2020. Och kom ihåg att håll hoppet vid liv allihopa.
Och tyckte ni att det här var ett bra program så får ni gärna stötta oss.
Ja, alla uppgifter finns på ingridomaria.se.
Puss och kram! Hej då!
Hej då! Gott nytt år!